Precis, då kör vi.
Välkommen Per Näslund.
Tack så mycket.
Och Jan.
Tack så mycket.
Vi säger hej till varandra.
Ja.
Mm. Karin Larsson Almqvist.
Jan Holmqvist.
Från Moore.
Ja.
Per, presentera dig lite.
Ja, tack för inbjudan. Jag heter Per Näslund. Jobbar som försäljningsdirektör på ett företag som heter Pipeline Sverige AB. Jag har jobbat med försäljning i, inte hela mitt liv, men i 30 år snart. Mm. I alla fall.
Mm.
Så business to consumer och tycker att det är det bästa man kan göra.
Härligt.
Ja.
Jag läste någonstans från det ena till det andra att sälj, det är ingen som kallar sig säljare idag. Trots att det är så viktigt.
Va? Det finaste.
Vi sitter mållösa.
Ja.
Vad kallar man sig istället då?
Ja, det kan man fråga sig. Mm. Det finns ju omskrivningar så att säga. Men,
konsult.
Men, så kan det vara.
Finare namn.
Ja.
Men jag har ju börjat på företag där man inte har velat kalla sig säljare.
Mm.
Fast det är egentligen säljarens jobb som man utför.
Mm.
Och jag tycker att det är viktigt att de man träffar vet vad man har för uppgift.
Mm.
Och egentligen är ju alla säljare på ett företag oavsett om man är på säljavdelningen eller på marketing eller på inköp eller vad man är. Men på något sätt så, jag tycker det känns konstigt.
Ja, och det är ju så att vi alla företag lever ju på försäljningen. Mm. Så det ska vi ju absolut hylla, tycker jag.
Mm.
Superviktigt. Idag tänkte vi verkligen grotta oss ner i säljrollen och kanske lite hur den kommer att förändras framåt. Vi har försnackat lite och det verkar inte som vi kommer att ha soppatorsk.
Nej. Det är ingen risk. Jag känner Per så många år. Så att däremot är det intressant att höra, det är första gången du är i en radiostudio, men du har ju en skivkarriär bakom dig där du, jag vet inte hur stor försäljning det blev på din inspelning.
Mamma fick en gratis skiva faktiskt. Det var bara en låt också, det var en singel.
Ja.
Och nej, det blev ingen succé.
Vad var det för låt då?
Jag vill vara din Margareta.
Förmodligen en klassiker,
en av de bättre låtarna som har spelats in någonsin.
Men du, kanske inte var du hos Skarabert och spelade in den eller?
Nej, det var lokalt i Alingsås.
Lokalt i Alingsås.
Ja, och de som skötte studion, efter första versen så trodde jag de hade gått hem. Men de låg på golvet och skrattade, visade sig. Men jag körde på.
Det är härligt när man kan bjuda på sig själv.
Ja, det måste man göra. Ja. Både privat och på jobbet, absolut.
Ja. Härligt. Ja, om vi ska gå in lite på försäljningssidan. Vad skulle du säga, Per, att vad befinner sig försäljningen inom business to business idag om man jämför kanske 5-10 år bakåt i tiden?
Nej, men det är väl framförallt kanske att det finns mer information tillgängligt.
Mm.
Kunden kan starta sin köpresa mycket tidigare. Kanske 5-10 år är ett kort perspektiv, men lite längre tillbaks så satt ju säljaren med mycket av informationen.
Ja.
Och nu så måste man göra informationen tillgänglig så att köparen kan snabbare få information. Börja ta vissa delar av besluten själv.
Mm.
Så kan man väl säga generellt sett. Sen är det ju fler som har information också, så att fler blir ju involverade i köpbeslutet. Från att det kanske tidigare var strategiska inköpare och operativa inköpare som satt med det arbetet. Mm. Så kan ju en säljavdelning idag ta beslut om man ska välja den eller den underleverantören.
Mm. Upplever du att att fler har tillgång till informationen också gör att köpresan, om man då generaliserar, att den blir längre så att säga? Att man börjar starta den tidigare, eller kan man generalisera på det sättet?
Eller att det blir ifrån en säljprocess eller en köpresa till att det blir en kundresa på något sätt. Att även när kunden inte har ett behov eller till man har levererat, det är ju oftast den delen som är en köp- eller säljprocess. Mm. Så måste man ju vara en del av kundens medvetande hela tiden.
Mm.
För 10 år sedan så kanske det var så. Nu är det ju väldigt olika inom olika branscher som vi har pratat om också. Mm. Svårt att hitta en röd tråd. Så man, men generellt sett så om man var single point of contact som säljare tidigare så blev man ju kontaktad när behovet uppstod. Nu får ju kunderna information löpande även när inte behovet är köp. Om man säger så.
Mm.
Så det har nog förändrat sig, kan jag tänka mig. Sen, i takt med att det är mer information så är det ju också viktigare att den som köper har sina referenspunkter. Vad är det jag ska köpa på? För annars så blir det så mycket information så att man kan ta beslut på saker som inte är viktigt.
Mm. Om man säger när du säger referenspunkt så till exempel köper jag på pris.
Pris kan vara en, produktattribut kan vara en annan, miljöpåverkan kan vara en referenspunkt också.
Mm.
Men det är ju också fördelen att man kan förse kunden snabbare, enklare med mer information.
Mm.
Och det tror jag också förändras över tid att den här personliga relationen, vad ska man säga, konkurrensutsätts lite grann av annan typ av information också. Att referenspunkten tidigare är att jag köper av Janne för jag har känt honom i 20 år.
Ja.
Jag vet att det fungerar. Så blir ju, våra relation blir ju lite konkurrensutsatt utav mer rationella referenspunkter. Då.
Mm.
Så tror jag att det kan vara.
Ja, vilket är sunt.
Vilket är naturligtvis är sunt. Och så. Mm. Det finns väldigt många branscher där man säger att det är en relationssport.
Mm.
Och bland annat den branschen jag är i.
Ja. Mm. Vad skulle du säga? Ja, nej, men vad tycker du har ändrats?
Ja, men jag tror det som har ändrats mest och kommer att ändras, det är referenspunkterna som vi pratar om. Förut har det varit produktfördelar, kvalitet och pris som har satts emot varandra.
Mm.
Men jag tror den här sista som du nämnde, alltså miljöpåverkan, alltså att vi har jordens resurser här och nu och vad kan vi göra, det tror jag blir en mycket, mycket stark konkurrensfaktor som kommer tas på mycket större allvar. För vi måste ta den på allvar så att säga. Nu är det ju mer att man pratar om det och det har kommit i olika branscher lite olika långt. Men jag tror att allt ifrån att du köper färska räkor ifrån Smögen eller Fiskebäckskil eller så köper du skalade som har varit och vänt i Kina och du gör ett aktivt val.
Mm.
Det är ju samma sak så att säga när det gäller business to business produkter. Du kan köpa kvalitativt rätt bra saker ifrån Kina idag, men det har en miljöpåverkan.
Mm.
Vilken effekt får vi nu om vi kanske gynnar svensk industri och producerar? Vi kanske får längre leveranstid. För vi måste lägga in ordern innan så att vi kör produktionen. Vi får också kanske betala ett högre pris för vi har vårat system som är att vi har en lönenivå som gör att våra produkter som vi producerar är dyrare.
Mm.
Men vi vet att vi gör minsta möjliga miljöpåverkan. Mm. Och då blir det en ny selling point så att säga. Och ett sätt där du bygger ditt eget varumärke och gör ett statement att vi tar ansvar rakt ut.
Mm.
Och att man fyller varumärket med det, att man, konsumenten blir väldigt viktigt att man, och att man kan stå för det också, att man inte lovar runt och håller tunt.
Nej.
Utan att det här står varumärket för verkligen också. Ja. Men sen finns det ju andra saker, det är ju väldigt rationella saker, men det kan ju vara så också att man tar beslut på varumärkesbyggande är ju också, hur modernt är varumärket, hur ser det ut på hemsidor och sådana saker. Man skapar ju värden i varumärket som egentligen bara är image, skulle jag vilja säga.
Mm.
Men det är ju också sånt som är varumärkesbyggande och förmodligen köputlösande också.
Mm.
Lite beroende på vilken bransch då man.
Så jag tror liksom att det, var tiden går, om vi tycker nu liksom att förut har det varit en envägskommunikation liksom det säljorganisationen har haft på makten. Man har suttit med informationen, man har förmedlat den till sina kunder, men idag är kunderna på en helt annan nivå och kommer vara ändå mer pålästa, ändå mer kunniga, ändå mer kravställande. Mm. Så det normala säljyrket kräver ändå mer utav dem som kommer vara kvar i branschen och inte hanteras direkt in i att man går in och beställer på en hemsida direkt.
Nej.
We'll be right back.
tror ni att digitaliseringen rent generellt kommer påverka försäljningsavdelningarna inom business to business? Tror ni att just det här att förstå kunden, kundmakten, tror ni det är det som är utmaningen? Eller vad ser ni för utmaning under de närmaste åren?
Jag tror det, vi pratade om det tidigare Per, liksom, att det, jag tror det verkligen att kroka arm med kunden alltså bli ändå mer partnerskap i de gemensamma utmaningarna. Och på så sätt bestämma sig för att vi ska jobba tillsammans och vi ska hjälpa varandra så att det här blir så bra som möjligt. Det tror jag utmaningen är, att man vågar öppna upp inför...
Att interagera med, det är så fint att säga partnerskap, men många som man tror är partnerskap är ändå köpa-sälja-processer. Men att integrera varandras processer, det kan vara produktutveckling, det kan vara trepartssamarbete med stora gemensamma kunder, att man går i värdesystemet, om man säger så.
Ser du Per det, att det är på väg nu, att man fångar de utmaningarna och försöker hitta nya vägar, eller?
Ja, men man ser väldigt tydligt, och i det företag som jag jobbar på nu då, så vi har ju tre olika typer av kundstrategier egentligen, beroende på vilken typ av kund och hur intresserade kunden är att göra de här. Mm. Att man korsar varandras processer och utvecklar varandra i ett partnerskap. Det finns kunder som bara vill handla på sina villkor.
Mm.
Där du får en offertförfrågan, du sätter ett pris och kunden bestämmer.
Mm.
Vi har kunder där vi bestämmer om kunden ska få köpa eller inte. Allmänna leveransbestämmelser, varsågod. Mm. Utav många olika anledningar.
Mm.
Och sen så har vi ju de som vi då försöker att skapa det här partnerskapet med. Men då är det ju också viktigt att säljavdelningen inte är en isolerad del i företaget.
Mm.
Utan i säljavdelningen är ju en del i produktionsplanering, en del i logistik, en del i finance och så vidare också. Och att du får med kundens olika avdelningar. För annars så blir det så att du hamnar längst ner i vänstra hörnet, som vi brukar säga med kunderna.
Mm.
Det är en väldigt enkel produkt med väldigt många olika alternativ för köparen. Och då är det bara pris.
Mm.
Utan kan vi lyfta upp det och jobba med flera olika processer.
Mm.
Allt från produktutveckling, som jag säger, EDI-samarbete och vad det nu är.
Mm.
Då blir vi ju viktigare för kunden.
Mm.
Sedan så en annan sak som vi inte får glömma då med försäljningsavdelningen och business to business. Vi pratar ju mycket om kundresa och digitalisering. Mm. Kunderna man går från en köpprocess, säljprocess till en köpprocess. Så tror jag ju att sälj- och marknadsavdelningen måste interagera mycket mer än vad man har gjort tidigare.
Mm.
Nu är det väldigt många bolag som är väldigt duktiga på att integrera marknadskommunikation.
Mm.
Men det finns väldigt många branscher och kunder som där marketing är en del och försäljning är någonting annat. Så det tror jag blir en... vad ska man säga, en framtidsresa också.
Ja, att man slår ihop dem helt enkelt.
Mer eller mindre slår ihop.
Tror jag.
Du ser att marknadskommunikation är en del i säljprocessen.
Ja.
Så är det definitivt. Mm. För du måste vara, hur interagerar jag med kunden när han inte har ett behov?
Mm.
Ja, det är klart att en säljare kan åka dit och dricka kaffe och käka en bulle.
Mm.
Men det är inte det sättet som kunden vill vara påmind och veta vad du håller på med.
Nej.
Sociala medier kan vara ett sätt för kunden att även om det inte är ett köpbehov så vet han att vi finns.
Mm.
Vi vet hur vi jobbar med vårt varumärke och vi vet hur kunden vet vad vi står för.
Mm.
Så den får man inte glömma, sälj- och marknadsavdelningen.
Nej.
Det blir en avdelning.
Ja.
Mycket mer.
Om det inte har redan har varit det så blir det.
Men jag tror mycket har pratats om det i väldigt lång tid. Men det är fortfarande så att det är på många ställen fortfarande inte vattentäta skott. Men det finns mycket förbättringsåtgärder.
Har det inte också funnits någon slags konkurrens där? Någon historisk konkurrens mellan marknad och sälj?
Mm.
Där man får sälj, jag har sagt lite, de på marknaden de förstår ingenting och vice versa. Så
ja,
att säga, att
det
man,
tror jag nog.
Och att man har kört lite i stuprör.
Ja,
lite grann så är det nog.
Det är klart, desto större bolaget är, desto större chans att det är mycket stuprör.
Mm.
Och det märker vi ju när vi har ledningsdiskussioner. Att det är ju när man hittar forum för att diskutera saker och ting, säljprocess eller vad det än är, så är det ju brist på att man inte har suttit ner och pratat om någonting och man känner till väldigt lite om varandra.
Mm.
Men jag tänkte på det vi pratade om tidigare också som kommer ha en stor påverkan är industri 4.0, det vill säga det blir ju ytterligare ett, alltså om vi pratar
prata sälj och marknad, men här pratar vi produktion, logistik, att du har med dig det in som ytterligare en, alltså en konkurrensfördel, att du är digitaliserad, du får fram data så att säga som du aldrig har fått tidigare.
Nej.
Så att man kan minimera lager, optimera leveranstider, kvalitet och allt vad det är. Men det bygger ju på att du har ett interagerat system med dina kunder. Och det kommer ju bli ett jättesäljargument till varför man ska välja den ena eller den andra. Att vi är totalt transparenta rakt igenom och som gör då att den här partnerskapet blir ändå djupare.
Standardiserade produkter där man så, där löpande bara det bara rullar och går, om man säger så. Där är ju VMI är ju typiskt sånt vendor management där man måste interagera processerna, för att kunden är ju en del i leveranssäkerheten på standardiserade produkter genom prognoser till exempel. Eller att det är så att vi som säljare är en del i köparens inköpssystem. Att vi ser när man kommer till minimilager eller när man ser att försäljningen ökar så behöver vi öka antalet säkerhetsdagar med 2 dagar till exempel eller någonting sånt där. Så det är också en del i att integrera processerna. Någonting som du var inne på, Janne, där, det är ju en utmaning och en enorm möjlighet. Det är mycket sån här buzzword då, men big data, det är ju någonting som man pratar om mycket också. Men det är ju bara data till information, blir det ju när någon är intresserad av det. Och ett underlag för beslut blir det ju bara om någon förstår informationen. Och det kan man ju också göra tillsammans med kunderna. Om man tittar på hur det har sett ut för mig då, sedan mitten på 90-talet till idag, vad mycket mer information man har om sina kunders köp. Men att man behöver förstå datan så att det blir information och kunna dra slutsatser. Det blir mer faktabaserade beslut och även faktabaserade aktivitetsplaner. Och det måste man ha hjälp av kunden också. Vad betyder det här för oss då? Vad kan vi dra för slutsatser?
Det kommer ju också krävas mycket större delaktighet från alla avdelningar i företaget. Det vill säga att de som jobbar i produktion och på teknikutveckling, de måste förstå lite om marknad och försäljning och vice versa. Så att jag ser ändå mer interagera, alltså grupper där vi sitter ner med produktion, teknisk utveckling och ändå mer diskuterar olika former av marknadsfrågor, försäljningsfrågor, vice versa, produktionsfrågor, tekniska frågor, kapacitetsfrågor så att säga, som vi sen ska kunna både digitalt och på annat sätt knyta ihop med de partnerserna som man har, både in, alltså leverantörer och kunder så att säga, åt bägge hållen.
Men tycker ni idag att om man tittar på digitaliseringen på andra avdelningar än just säljningen, tycker ni att det här går i takt så att säga? Eller är det så att försäljningen släpar efter? Är det så att den andra digitaliseringen går fortare?
Men beror inte det på, om man tar ekonomiavdelningen då, det är ju en väldigt faktabaserad och faktainsamlingsavdelning. Man måste ju ha underlag, man bokför, du kan dra slutsatser i månadsrapporter och årsredovisningar. Så där har man ju att jobba med information och data, det har ju varit ganska så naturligt.
Sen att de har varit digitaliserade länge.
Och även om det har varit analogt så har det ju varit ändå informationen har funnits och digitalisering där med fakturahantering, bokföringsprogram och sånt. Det har ju förekommit och en ganska självklarhet, för att där är det en självklarhet att det rationaliserar och förenklar.
Och analysen har du egentligen alltid gjort, så att säga.
Man har alltid dragit slutsatser. Produktion skulle jag nog vilja säga också, i ett produktionsbolag så har man ganska tidigt varit, det har varit viktigt att ha kontroll över sina processer. Vad är det för output på den linjen? Hur ska jag planera in den här körningen? Hur lång tid tar det? Beräkna skrot, vad det nu kan vara. Det har man nog varit ganska duktig på också. Sen att man kanske inte har dragit slutsatser utan att, och använt det framåt, det vågar jag inte svara på. Men försäljning, där har vi ju först egentligen med utvecklingen av CRM-system som började på kanske på slutet på 80-talet, början på 90-talet. där har man ju börjat att samla in fakta.
Mm.
Men på säljavdelningen så har det ju uppfattats som ett sätt att, att kontrollera.
Säljaren.
Kontrollera säljaren. Ja. Snarare än att säljaren samlar på sig information som man sedan kan ta beslut på. Mm. Så där, i den meningen skulle jag vilja säga. Och det tycker jag att man ska jobba mycket mer med. Både som i säljledning och som individuell säljare. Vad kan jag dra för slutsatser på den informationen jag får in?
Men då är det mer liksom analysen som har som saknas kanske. Vi kanske har mycket fakta redan.
Det börjar är up and running så att säga. Och det beror jättemycket på vilket företag. Jag vet ju, om man tar handelshus och försäljningsbolag så är det ju, lever de ju på att ha kontroll över sina kunder. Har man inte en produkt som produktattributet säljer sig själv, då måste man ju känna till kundens köpmönster.
Mm. Mm.
Men generellt sett så skulle jag nog vilja säga att man kan bli mycket bättre på det.
Mm. Mm.
Och det beror ju på att om man säger en äldre säljorganisation har ju velat själv sitta på informationen.
Mm.
Jag har det i huvudet. Mm. Adresser, telefonnummer, när jag var hos den kunden senast, jag har det i huvudet.
Mm.
Men så har man ju inte drivit ekonomiavdelningen till exempel.
Nej. Vad hoppas vi i alla fall?
Nej, de företagen kanske inte finns kvar. Men så man kanske är lite efter, men det finns väldigt stor skillnad mellan olika branscher.
Mm.
Men visst finns möjlighet till förbättring inom samarbetet mellan produktion och teknik och försäljning och marknad, om vi tar de fyra?
Absolut, absolut.
Genom att prata och träffas och förstå liksom hur köpprocessen är och hur det kommer förändras och vad får det för konsekvenser. Mm. För köper vi in, gör vi fel beslut eller investerar i fel produktionsutrustning till våran produktion, så får det, allt får konsekvenser, så allt hänger ihop.
Mm.
Och desto mer vi kan träffas och diskutera och ha förståelse för varandras funktion
i helheten
Så optimerar man ju förutsättningarna för att överleva.
Ja, kartlägga processer. Och om vi har det försäljningsmålet, vad innebär det då i processerna för produktion? Och då innebär det här i produktionsplanering. Mm. Vad innebär det för inköp?
Mm.
Och har man de här, som du sa, stuprörsorganisationerna och inte involverar andra delar i organisationen för att nå mina mål, då blir det väldigt tungrott. Och då blir det ad hoc. Då måste man ta snabb ad hoc-beslut.
Mm. För jag tror det är skillnad på att ha informationen och så ta ett informationsmöte än att sitta. För då är det liksom redan, då har vi redan gjort beställningen. Vi har redan gjort det här investeringen eller vad det nu är för någonting.
Ja, för med diskussionen följer ju också analysen.
Ja, då kanske man fattar ett annat beslut.
Ja, och vad tar vi för nästa steg och så. Ja. Det kanske man missar annars. Vad tror ni försäljnings/marknadsavdelningen är om 5-10 år? Om vi tror att det är en avdelning då, vad har hänt?
Alltså 5-10 år, det låter ju inte speciellt långt bort.
Nej.
Utan att allt kommer se ut som det gör, med lite små förändringar. Men som vi sa förut också, tittar man 10 år bakåt så har det ju ändå hänt ganska mycket.
Mm.
Men det mest påtagliga, det tycker jag att det går ifrån en säljprocess till en köpprocess.
Mm.
Och framförallt i den branschen där jag kommer ifrån.
Mm. Och vad skulle om du är en skala från 0 till 10 då, där den ena nollan är en ren säljprocess och 10 är en väldigt tydlig köpprocess. Hur långt har vi kommit?
Om 5 år.
Ja, eller idag. Eller? Ja.
Hur långt vi har kommit?
Ja.
Alltså jag tror ju aldrig vi stoppar Karin, eller liksom det här kommer ju bara fortsätta. Mm. Det är bara svårt för oss att se var det hamnar någonstans. Mm. Men jag skulle vilja säga att vi är någonstans i mitten. Om vi nu har de referenspunkterna vi har idag. Men när vi har kommit dit om tid,
så förflyttas skalan.
Så är det ju liksom. Det viktigaste är ju hela tiden, som är våran uppmaning i våra poddar, att ledning, styrelse tar sig tid och diskuterar de här frågorna och liksom, så var är vi någonstans? Ja, vi har järnkoll, bra, då är det ju jättebra. Men det här, jag tror att det är liksom det, diskussionen kring var vi befinner oss någonstans och vad gör vi åt våran situation och hur mycket koll har vi på allt som händer runt omkring oss.
Mm.
Det är den är avgörande för framgången, tror jag.
Ja,
Absolut. Och Per, du sa tidigare du har anställt många säljare. Mm. Jan har anställt många säljare också. Mm. om ni tar då 10 år framåt, för att ta lite ett skutt framåt. Hur ser kompetensprofilen ut då på framtidens stjärnsäljare?
Först är de ju lika trevliga som jag och Per är.
Om möjligt,
vilket kan vara svårt att uppnå. Nej då, men jag tror mycket av de egenskaperna som är idag kommer gälla för framtiden. Mm. Men kravställan på inhämtare av, alltså ändå mer rådgivande. Ja. Man måste vara ändå mer bredare, djupare. Mm. Man måste kunna ändå mer om omvärldsanalys om sina kunder.
Inte bara om sina egna produkter och sitt eget företag.
Men det räcker inte idag en gång, skulle jag vilja säga. Utan där är vi på mitten. Utan du måste kunna föra ett resonemang som sträcker sig ut över dina egna produkter. Förstå vad det är. Och det du kan sätta, det är ett större sammanhang som du blir en intressant partner som vi alla vill vara till våra kunder.
Mm.
Så jag tror att den kravställan kommer bara bli större med takt på att kunderna känner till och vet mer och har mer synpunkter om allting. Så att...
Vad tror du, Per?
Nej, men jag håller med. Jag tror det också att på något sätt affärer görs mellan människor på något sätt också. Även om vi pratar säljprocess och köpresa, så att vara engagerad i sina kunder kommer fortfarande vara väldigt viktigt. Mm. Sen precis som Janne säger det, så om man tidigare har kommit undan lite grann med att man inte har varit så intresserad egentligen, utan man har varit lite god och glad gubbe, om man säger så, om man får uttrycka sig på det sättet, och varit en relationskille och kommit undan med det.
Mm.
Så jag tror fortfarande vi behöver goa, glada människor runt omkring oss, men jag tror att det är väldigt viktigt att man är engagerad, att man förstår och kan ta med sig voice of the customer in i bolaget.
Mm.
Om det inte utvecklar bara den affären, så kan det vara för en hel process.
Mm.
Det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Sen blir det mer, tror jag, supportdel, teknisk support och service beroende på var man är någonstans, vilken bransch.
Mm.
Och mindre att ta med sig orden hem i portföljen.
Mm.
För det, och där är vi ju längre än mitten på resan redan nu då.
Mm.
Jag vet när jag började som säljare 94 ute, och då hade man ju portföljen full med ordrar varje dag. Det var ju det man blev mätt på, hur många ordrar man tog.
Mm.
Så det kommer inte se, man mäter säljaren på ett annat sätt.
Mm. Så du tror att den här supportdelen, den kommer också mer vävas ihop med säljrollen?
Ja, det tror jag.
Så att man skiljer inte dem åt, så att säga.
Nej.
Generaliserar vi olika branscher.
Ja, det är väldigt generaliserat. Ja. Men om man säger generellt sett, så tror jag det.
Mm.
Sen kan det vara en del beroende på vilken bransch återigen då, men att man gör själva köpavslutet.
Mm.
Så kan det ju absolut vara. Mm. Men sen kommer så många fler vara involverade i själva orderhanteringen och after sales och sådär. Mm.
Men mycket det du sa, Per, också, så är det ju så att affärer görs mellan människor, och det gör ju liksom att trots digital teknik och videokonferenser och det, så är det ju, tror jag ju, inte liksom det personliga mötet. För att om vi som är här i rummet inte tycker om varandra, så gör vi inga affärer.
Nej.
Oavsett.
Nej, så den faktorn försvinner inte.
I många branscher gör den inte det. Nej. Det är ju om det är produkter eller tjänster som du inte är beroende av att träffa någon. Men är det, och det finns ju säkert sådana saker där det inte då betyder någonting, men där det betyder någonting kommer det vara lika starkt i framtiden också. Det tror jag.
Mm. Eller där produktattributet gör att man inte kan välja en annan leverantör. Det är ju någonting då. Men då tror jag också att det produktattributet kan tendera att få mindre påverkan också.
Absolut.
Om man inte men det är ju inte bara mellan människor. Det är ju varumärket som, vad står företaget för? Vad fyller vi varumärket med?
Mm.
Det är också en relationsskapare. Och det kan ju vara så att det också blir viktigare än relationen mellan två personer.
Mm.
Att relationen till ett varumärke blir starkare. Mm. Beroende på, det kan ju vara vad man står för i olika miljöfrågor. Eller
ja, visst.
Absolut.
Eller som, hur attraktiv man är som arbetsgivare. Och så. Mm.
Absolut. Mm. Ser ni några direkta fallgropar också om man har det här 10-årsperspektivet framåt att det där eller?
Om vi nu säger att det sker en förändring,
ja.
Att säljyrket förändras till viss del och att vi måste interagera och engagera kunderna på ett annat sätt så kommer ju också kompetenskraven förändras.
Mm.
Både på säljare och marknadsavdelning och företagsledning också.
Mm.
Och då tror jag att kompetensutveckling, att våga utvecklas, att vilja utvecklas och att investera i utveckling, det tror jag är viktigt.
Mm.
Jag tycker det är jättekul när unga människor kommer in, för man säger att det kommer in nya människor som tillför ny kompetens.
Mm.
Och det tycker jag det är skithäftigt att jobba med unga människor. Mm. Men det är också väldigt många som finns i bolagen idag.
Ja.
Och de måste vi ju ta hand om också. Ja. Och hur jobbar vi med den kompetensutvecklingen? Mm. Hur får vi den organisationen vi har idag att bli 4.0?
Mm.
Och det tror jag är en utmaning också.
Mm.
Man kan inte bara förlita sig till att man ska byta ut
inflödet
hela tiden. Mm. Utan,
jag tror mixen av unga... Mm. Och mer rutinerade och
nu snackar vi egen sak.
Ja. Så vi kan jobba lite till i alla fall.
Men är inte det en del i kompetensutvecklingen att omge sig med ny kompetens?
Ja, jo, men det är det ju. Absolut.
Jag tror att det är också generellt sett, oavsett företag och vad det är, så kanske... vad ska man säga, organisationsstrukturerna förändras också.
Mm.
Ifrån att man är tydliga linjeorganisationer och det finns en chef som är specialist,
mm.
så kan det vara mer samordningsgrupper. Mm. Att just för det här projektet eller den här kunden så har vi den här organisationen,
ja.
För vi behöver den typen av kompetens.
Mm.
Det kommer säkert förändras också. Det ser man ju om man läser lite grann om nystartade startupbolag, mycket unga människor.
Mm.
Då ser organisationsstrukturen helt annorlunda.
Mm.
Så att, men just det här med att man hjälper hela organisationen och utveckla sin kompetens, det är viktigt.
Mm. Ser ni några branscher som ni tycker är förebilder i den här utvecklingen? Tittar du på någon bransch? Om du inte säger din egen då, utan någon annan bransch där du tycker att de här har kommit långt, eller?
Vi är ju tillbaka på det här med att det är ganska enkelt för de företagen eller de branscherna där man kan luta sig mot produktattribut.
Ja.
De som behöver utvecklas snabbast och bli bra på att lyssna på kunderna och vara en del i kundernas köpprocess, det är ju när produkten är mindre viktig. När andra referenspunkter kan vara viktigt då. Det kan vara leveransprecision.
Mm.
Det kan vara miljöpåverkan. Mm. Och så vidare. Mm. Att föra ut det och sätta sig på kartan. Det är en större utmaning tror jag i de branscherna.
Än om du har en unik produktattribut. Mm.
Så det försöker jag väl då kanske göra. Och titta på den typen av branscher där... Mm. Där konkurrenskraften sitter i att kommunicera mervärdet.
Mm.
Det är klart, jag har ju på nära håll två barn som bygger ett helt nytt varumärke. Mm. Och är unga, och en tjej och en kille, Emil och Vilma. Så att jag får ju förmånen att följa dem och hela deras resa som är väldigt
annorlunda
än traditionellt.
Mm.
Annars kan jag ju säga att jag tycker ett företag som IKEA har gått från det lilla till det jättestora. Men det innebär att de inte har utmaningar och att när det gäller miljöpåverkan och allt. Men liksom, de jobbar på väldigt många fronter tycker jag, som det är väldigt mycket positiva saker. Jag gillar sättet som de resonerar, hur de tar hand om köpresan och hur de har tagit hela det här svenska företaget till dit de är idag.
Mm.
Men sen har ju de allt ifrån att de sålde julgranar som inte var ekologiskt odlade till att de gör det nästa år, naturligtvis.
Ja.
Till att de flyttar hem tillverkningen till Sverige istället för att ha lägsta pris. Och då får vi vara beredda att betala mer när vi åker till varuhusen eller köper på nätet. Så att, men det är ett företag som ligger långt fram i många perspektiv.
Tror du att konsumenterna kommer, både privat och business to business, att man kommer vara beredd att betala ett högre pris för det som man värdesätter?
Jag tror det. Med tanke på hur vi ser med alla naturkatastrofer och hur permafrosten sjunker i Alaska och allt annat som får konsekvenser som gör... att det kan gå riktigt tokigt, så tror jag det, att det kan vi vara med och påverka och bromsa och styra tillbaka till en
mindre påverkanbar miljö så ligger det i vårt eget intresse. Mm. Verkligen.
Och det måste ju på något sätt också ligga i det här kändes med IKEA och julgranen kändes ju som en lapsus.
Ja, fast ja. Du ser, det är lätt att göra en lapsus. Även om de har väl jättegrupper som jobbar med den här typen av frågeställningar. Men så går de gamla rutinerna, det vill säga prisattributet i första hand. Slå igenom.
Men när jag bara tänkte på att...
Och kanske praktiskt också.
Även om du kanske då har ett kundmotstånd om man inte tycker att miljö är ett viktigt argument. Mm. Så handlar det ju också om att företagen måste ta de besluten. Mm.
Men det är också precis som du säger att man står för någonting. Ja. Att du gör lite trade-offs. För det kommer ju alltid finnas kunder som vill bara ha ett lågt pris.
Ja.
Men står man för någonting varumärkesmässigt
då
gör man de trade-offs.
Ja.
Då, det är inte din kundkategori. Nej. Och det var det jag pratade lite grann om förut. Det här med att man har en kundstrategi.
Ja. Och det tror jag blev väldigt viktigt. Mm. Det tror jag blev extremt viktigt. För du kommer hela tiden, om vi ska komma framåt i de här lite svårare frågorna, så tror jag det är jätteviktigt att du lägger den strategin. Mm. För du kommer alltid ha kundgruppen som inte vill betala något eller väldigt lite.
För det mervärdet du skapar, det du investerar i.
Ja.
En annan parallell när du säger IKEA, det är ju vi pratar om det här med sälj- och marknadsavdelningarna går ihop och integrerar marknadskommunikation. Mm. Det tycker ju jag att de är väldigt duktiga på.
Mm.
När du tittar i IKEA-katalogen och så går du in på IKEA i ett IKEA-varuhus så ser det precis likadant ut.
Mm.
Och, så det är också en del i det här med kommunikation och vara det man säger.
Ja, absolut. Ja, om vi ska lägga en liten, ett bästa tips här på slutet. Vad skulle ni vilja skicka med? Den här lilla podden till någon som sitter på som säljchef eller en annan funktion på säljavdelningen eller marknad.
Då skulle jag vilja backa tillbaka till det jag sa tidigare att hitta forum för att sitta ner med om det nu är en säljchef med marknadsavdelningen, marknadschefen, produktionschefen, teknikchefen och kanske personalchefen.
Mm.
Det finns säkert sådana andra forum, alltså forum där man träffas. Men jag menar att man kan hitta en annan typ av vinkling, en annan typ av frågeställning som vi inte har pratat om tidigare. Att bryta lite nya mönster, inte göra allt det som vi har gjort utan hitta något nytt sätt att kommunicera med varandra. För desto mer vi gör det internt i bolaget, desto bättre har vi på fötterna så att säga för framtiden. Genom att förstå varandras egna processer egentligen. Innan vi ska förstå våra kunders processer också så gäller det att förstå sig själv.
Mm.
Det skulle jag vilja skicka med.
Och du bäddar lite för det interna samarbetet. Ja. Mm. Per, vad skulle du vilja?
Nej, men om man tar Jannes inlägg där som det interna då, så externt är ju egentligen samma sak. För att våga prata med sina kunder. Våga lyssna och sätta sig ner med kunden. Man behöver inte i varje säljmöte kundmöte komma med den perfekta lösningen.
Mm.
Utan att öppna upp och våga diskutera med kunden. Hur utvecklar vi våra affärer tillsammans?
Mm.
Hur kan vi ta hand om relationskostnaden tillsammans? Hur kan vi bli mer konkurrenskraftiga?
Mm.
Det utvecklar ju det egna företaget också.
Mm.
Sen så tror jag ju att det är också... Man behöver inte leda utvecklingen i alla branscher, i alla olika saker man håller på med. Men man måste ju våga testa. Man måste ju inte vara först med allting. Men man måste våga testa.
Mm.
För att vågar man inte testa så kan det bli... Det kostar pengar att testa, men det kan bli väldigt, väldigt dyrt att komma på efterkälken.
Mm.
Så att hela tiden vilja utvecklas, inte säga att så här var det förr, så här har vi alltid gjort. Utan försöka och utvecklas lite hela tiden.
Mm.
Lite grann hela tiden, så... Mm. Det tycker jag, det kan vara ett tips om man säger så då.
Mm.
Men var nära kunden också.
Mm, väldigt viktigt och jag skulle vilja hänga på dig Per där att jag tror om man just pratar om, nu har vi inte pratat så mycket om det idag men om man pratar om de sociala kanalerna och så där man ser egentligen väldigt lite säljare ännu som är ute. Man ser i vissa branscher men inte den traditionella säljaren. Där tror jag också, precis som du säger, där måste man våga testa.
Mm.
Man måste våga öppna LinkedIn och se vad för sig går där. Och så här, det tror jag.
För du vet ju fortfarande vad som är att det här kan jag testa och misslyckas och vad som är affärskritiskt.
Ja.
För då kan man ju åtminstone börja med att välja bort det som affärskritiskt. Ja. Missar jag det här nu eller gör jag fel här så kommer det gå åt pipan. Det är inte bra, men det här vågar jag testa.
Ja.
Det tror jag. Och jag jobbar ju i en branschorganisation också och man ser ju att när man tittar på affärsmodeller så är det ju också någonting så att man vågar utmana sig själv, ifrågasätta sin affärsmodell.
Mm.
För jag menar, det betyder inte, en bra sak blir ju inte sämre bara för att man checkar av att vi är på rätt spår.
Nej.
Och en dålig sak blir inte bättre för att man inte vågar titta.
Nej.
Utan att utmana dig själv lite grann, checka av, är vi på rätt spår, gör vi det som marknaden vill eller behöver vi korrigera?
Mm.
För
det är nog jätteviktigt med tanke på att hela den här digitaliseringen kommer ju också förändra affärsmodellerna.
Och det har ju inte bara med försäljning att göra, utan det har ju, du var inne på Industri 4.0.
Mm.
En ingrediens i det är ju att man går ifrån långa serier, standardiserade stora fabriksenheter till närmare kunden, kunna slå om och slå kortare serier, mer kundanpassat och vara bra på det. Så det gäller inom alla branscher, alla affärsområden, men utmana sig lite.
Precis, utmana sig lite.
Ja. Härligt.
Ja, men då går vi väl ut och utmanar oss.
Ja, precis. Ja, det har vi ju haft den här utmaningen.
Ja, så precis.
Och den gick ju strålande.
Vad gott.
Tack för att du ville vara med oss.
Tack för att du kom.
Ja. Tack för att jag fick vara med.
Ja. Ja. Hej då.
Hej då.